odla med PE tillbaka hos dig, Ingla.
Ja, välkomna.
Ja, Jagne, tack så mycket. Jaha, nu står vi här bredvid din... Du har ju gjort ett fint arbete här och grävt 10 meter djupbädd.
Ja, inte riktigt.
5 meter?
Ja, ja, ungefär. Ja.
Och du sa i förra programmet att... nästa vecka ska ni få veta vad jag ska plantera. Och nu har du ju gått till nästa vecka. Vad ska du plantera i djupbädden?
Det blir selleri.
Vilken sorts selleri ska du plantera här?
Jag tänkte faktiskt ta både blekselleri och knölselleri.
Vi ska också stifta bekantskap med en jättelik kompost. Vi ska höra hur man gör en kyrkogårdskompost. Och så kommer Maj-Lis. Vi börjar här. Innan vi släpper in Ingla så ska jag säga att vi ska ha lite ordförklaring. Initialt här, blekselleri. Kallas också ibland för bladselleri eller stjälkselleri. Det är det man odlar om man vill äta det som är ovanför. Och de ovanjordiska gröna delarna. Om man vill äta selleri som är nere i jorden, då odlar man rotselleri. Som också kallas för knölselleri. Hopp, vad ska vi tänka på då? Har du förgjort, försått?
Ja.
Ja. Vi går in, ja. Vi går upp för trappan här till din altan här. Den inglasade.
Ja. Jo. Nu är det så här med selleri. Båda sorterna, de kräver väldigt lång tid. Så det är ingenting att börja så nu, det måste jag ju säga. Februari, mars... är bra att börja. Och jag var nog lite senare. Mm. Jag har fortfarande kvar den här lådan med småplanter. Jag har ju svårt att kasta.
Ser ut som persilja, tycker jag.
Ja, det är ju samma familj. Mm. Tvååriga blad och rot första året och så blommar de året därpå. Så, men jag har också skolat om några planter här som jag då tänkte vi skulle ta ut.
Ja, där står det. Har du 8 stycken fyrkantiga krukor. Mm. Ja, och de är decimeterhöga, de här plantorna.
Ja, de börjar ju få lite mera blad. Men man ser, de tar ju som sagt tid på sig. Och de gillar varmt och gott. Och de gillar mycket näring. Så det blir perfekt i djupbädden. Men nu har vi också haft en väldigt kall vår. Det är ju först de sista veckorna här som vi har fått lite värme. Och de är känsliga för det. Så man ska inte sätta ut dem för tidigt, för kommer det kallväder, då går de lättare i blom och då får man inget resultat. Då tror de att nu har det varit vinter, nu ska vi blomma.
Jaha, så det där är ju jätteviktigt att det inte får inte komma någon frost då.
Nej, och därför så sätter man ju egentligen inte ut dem då förrän efter de där frostnätterna, risken för frostnätter.
Så någonstans i de här trakterna, mitten på juni eller?
Ja, maj, juni där, första veckan i juni. Så man får koll på vädret. Mm. Är det klart och stilla och de säger att nu är det risk för nattfrost, då får man ta in, då är det ingen, sätter man inte ut dem. Och har man gjort det får man täcka med duk.
Då får man lägga en väv över, en duk över då.
Ja, precis. Ska vi ta med oss de här?
Ja, 8 stycken krukor här då. Men vilken sort är det här då? Så är det den här så där vi äter blasten eller vi äter roten?
Det är både och. Jag gjorde ju både och.
Men de ser ju likadana ut.
Ja, de är ju faktiskt väldigt nära släkt faktiskt. Mm. Mer än kusiner. Det är ju så att selleri växer vilt nära havet. Man kan faktiskt hitta vild selleri runt havskusten i södra Sverige. Och framförallt nere mot Medelhavet. Där kan man hitta vild selleri.
Strandväxt alltså?
Ja, precis. Och sen då någon gång, kanske 1500-talet, så börjar man att selektera och välja och för att få det man ville. Och då hittar man väl de som hade bleka, goda stammar, alltså stjärkar.
Och blasten, ja, eller
stjärkar. Ja. Och sen så de som började utveckla knöl och så odlar man på det och så fick man 2 sorter.
Åh, vilket väder. Det är nästan åskan ni kan få ut.
Och nu så ska vi då plantera de här och de gillar ju då som sagt mycket näringsrikt och fuktighållande mullrik jord. Så det här blir perfekt. De kräver ju ganska mycket plats, den här knölsellerin. Så 40 centimeter mellan, om man sätter dem på rad, och så kanske då en 25 centimeter. Så där, vad tror du om det, Gustav?
Ja, ja.
Och så sätter vi de där två här. Då är det dags att plantera dem.
Ja.
Då tar vi.
Har du lilla handspaden?
Gör ett litet hål här, och nu är det ju så luckert och fint här i den här bädden. Och mycket mumma. Och så jag brukar ta fingrarna runt så här.
Så skakar du upp och ner.
Så då får jag plantan emellan, då klämmer jag den inte.
Nej. Och jorden följde med bra, så den hade rotat igenom bra i krukan där.
Ja, och då kan man gärna sätta dem lite djupare här. Så kupar vi på lite jord runt om här. Trycker till lite grann. Så där, då har vi satt den där knölsellerin.
Mm.
Då ska vi ha blekselleri. Det kommer från Italien, selleri. Det är där man började med det här. Och den här blekcellerin då är man ju ute efter skärkarna helt enkelt. Bladen går ju att använda också, men de kan vara lite väl stark. Och bleka då för att de ska bli lite mildare i smaken. Så det har man ju också tagit fram sorter som är blekare från början. Och det har jag en sort som är en gammal kändis. Golden Self Blanching. Annars så var det ju så också då som man började. Det var ju då helt enkelt att man satte ner plantorna och så får de växa. Och sen gödsla och vattna. Senare på sommaren, kanske i mitten på augusti, då börjar man att kupa upp jorden runt stammarna. Högre och högre så att de bleks. Att solen inte kommer åt dem. Då blir de bleka och mildare. Så det är så man har gjort. Men det här då är en sort som är blekare redan från början. Men det skadar inte att kupa lite på den här också faktiskt.
Nu kommer du tänka på rabarber som man kan bleka genom. Ja, och sätta en, kruk, en svart kruk eller en kruka som inte släpper igenom något ljus alls.
Ja,
lite grann samma.
Glasrabarber, det är ju liksom också väldigt... samma, det är samma tanke.
Säger Ingla Jagne, strax mer selleri, men nu blir det kompost. En jättelik kompost. I Uppsala så kan fritidsodlare numera köpa kyrkogårdskompost. Vi ska till Berthåga kyrkogård. Där på en betongplatta bakom höga murar, där står en grävmaskin. Men istället för en vanlig skopa så har den här en roterande trumma. En metallcylinder med massa hål i. Ett roterande såll.
Den är alldeles mörkbrun och fuktig som en nygräddad sockerkaka. Den orangea grävskopan tar ett rejält lass med den osållade komposten. Och så öppnas sållet och så rinner ut finfördelad kompost här på en stor, nästan svart hög. Och nu är de största bitarna någon centimeter, ett par. Och det som blir kvar, det hälls i en egen hög där de grövre pinnarna får ligga.
En man med neongula arbetsbyxor hoppar ner från förarhytten.
Mattias Karlsson jobbar på komposten i Berthåga. Jag tycker om att jobba mycket själv, och sen är det ganska stimulerande att jobba med det här kretsloppet, tycker jag. Att man tar tillvara på så mycket själv liksom. Att det inte körs iväg till tippar.
Sen 80-talet som har haft kompost här, fast den är nu utvecklad. Och all lövkompost från alla kyrkogårdar i Uppsala kommer hit. Och sen är det du som blandar olika sorters kompost. Där borta ligger en stor hög med ris. Det ser ut som gamla julgranar och sånt. Där har riset förvandlats till flis i en annan hög. Och så är det en hög med lövkompost. Och sen blandas det där till den hög som ligger här.
Visst händer det att de får frågor om det kan finnas benrester i komposten. Det gör det inte. Och inte heller hamnar krukväxter som kan ha sån här retarderingsmedel som gör att tillväxten hämmas i komposten.
Hur lång tid tar det för att det ska bli en bra kompost?
Ja, det tar ju nästan 2 år för oss.
Bland fritidsodlare så håller man ju på och diskuterar om man ska blanda om komposten eller vända om den eller inte. Hur gör ni?
Ja, vi blandar ju om den varannan var tredje månad. Mest för att fördela om material och så och sen få in syre. Vi har ju ofta väldigt bra temperaturer i högarna. Det ligger ju nästan på 70 grader. Så syre finns det ju, men man måste ändå fördela om materialet ibland för det är olika varmt på olika platser och så att det blir jämnt.
En annan diskussion när det gäller komposter är om de läcker en massa koldioxid och särskilt om man håller på och blandar om dem. Hur tänker ni om det?
Vi har ju ändå ett ytskikt som får ligga ganska länge.
Säger Mattias, arbetsledare.
Jag heter Lisa Gustafsson Flykt och jag jobbar på Berthåga kyrkogård som gruppchef. Mitten och höger sida av den här stora högen som vi nu har ligger orörd lite längre. Så man bryter inte toppskiktet heller. Så att det gör väl att det inte slipper ut.
Sen några år tillbaka så säljer ni också färdig sållad kompost till allmänheten.
Det vi vet att vi kan avvara säljer vi iväg.
För att ja, alltså, kyrkogårdar ska väl inte gå med vinst?
Nej, kyrkogårdar ska inte gå med vinst. Men vi har en stor maskinpark med investerat många miljoner i maskiner. Och en person som sitter hela dagarna på komposten. Så det behöver vi gå runt.
Varför gör ni det här?
Vi gör det för att vi vill ta vara på vårt eget organiska material. Vi tänker på att slippa alla transporter bort till Hovgården som är 3,5 mil härifrån ungefär.
Hovgården är en avfallsanläggning utanför Uppsala.
Det ska bli oerhört mycket transporter. Så det är miljötänk helt enkelt först och främst som är det viktiga.
Varför ska man ha kompost? Alltså varför är lövkompost bra?
Det är ju näringstillförsel och struktur, ger en bra struktur till den jord man odlar i. Så maskar och mikroorganismer har någonting att jobba med helt enkelt.
Om man jämför med torv som många köper till sina fritidsodlingar.
Mm. Ja, vad ska jag säga? Vi har ju faktiskt torv också i våran jordblandning och det är ju inte så himla bra. Det är ju egentligen ett fossilt material som man borde dra ner på om det går.
Och vad är skillnaden då i struktur mellan den här lövkomposten och torven?
Alltså den blir lite finare helt enkelt.
Torven?
Ja, lite fluffigare.
Lisa tycker att fler borde kompostera växtresterna från sin trädgård och flisa ner grenar och annat grovt.
Jag har en liten trädgårdsflismaskin hemma, 4000 spänn kostar den och det kan flisa hur mycket som helst och bara blanda med det.
Vad finns det för fallgropar som man kan undvika?
Man kanske inte utser någon som ska röra om komposten och det börjar växa ogräs uppe på. Eller så låter man bli att vattna den så att det händer ingenting. Man får inte igång att organismerna sätter igång och jobbar och bryter ner. Den kan alltså vara för torr så man behöver vattna den. Är den för blöt så kan det vara bra att ha en extra liten hög med flis på sidan om som man blandar in.
Mm.
Så tror jag att det kommer att gå riktigt bra. Kommer ihåg att vattna om det är torrt.
Lisa Gustafsson Flykt och Mattias Karlsson intervjuades här av Ulla Duverdier.
Du trycker så. Inte till här eller?
Och lite grann.
Lite grann
men
bara.
Lite försiktigt så.
Nu är vi tillbaks hemma hos Ingla Jagne som planterar selleri.
Nu ska passa på att fråga, är detta celler då som är, det är samma art men det har, man har växtförädlat så att det är två sorter nu. En som ger en jättestor och fin rot, knölselleri eller rotselleri och blekselleri som ger fina skälkar som man då äter.
Precis.
Är det här en svårodlad grönsak i din erfarenhet?
Svår är ju, ja, den är lite knepig just att den behöver så lång tid. Den här blekcellerin, den behöver över 200 dagar från sådd till skörd.
Men detta är inget för Sverige.
Nej, det ska vara varmt. Det är svårt i norra Sverige. Då kanske man får ha dem i någon odlingstunnel eller någonting så. Mm. Och sen är det ju då som sagt att man ska börja tidigt med inne då och göra planter. Sätter vi ner den.
Det var intressant att du sa förut det här med att om frosten slår till, då är det en signal till plantan.
Ja, då går den i blom.
För då tror den, ja det har varit vinter, så nu ska jag blomma och släppa frön.
Och i fjol så odlade vi ju fänkål. Och det är samma sak där. att den också går i blom om den får en köldperiod. Då tror den att det var vinter och så blommar den istället för att göra som vi vill.
Vi äter den då första året, eller kan man, ja, kan man, andra året är inte intressant för oss, eller?
Det är ju så här, det är ju samma med morötter och palsternackor och så här. De har ju den strategin, de är tvååriga. Första året så växer en massa grönt och så lagrar de näringen i roten till nästa år. Och då använder de den näringen för att blomma. Och palsternackor kan man ju låta stå kvar och man kan ju hitta morötter också som man har glömt någonstans. Och tidigt på året så är de ju fortfarande fräscha. Men sen har de ju börjat använda den där energin och då blir det inte så mycket kvar av roten. Men man kan ju låta dem stå och blomma och så får man eget frö. Och det är ju lite roligt.
Ja, det säger Ingla Jangne som planterar blekselleri och rotselleri. Nu är det dags för veckans lyssnarfrågor. Åsa Wistedt är hemma hos Maj-Lis Pettersson.
Ja du Maj-Lis, nu ska vi prata om timjan och mossa. Helt udda kombination kanske. Oskar i Habo har skrivit till oss, undrar om just detta. Han har anlagt en timjanslänt för ett par år sedan och behållit mossan runt om för han har tänkt att det ska hålla ogräs borta. Nu undrar han om timjanplantorna klarar av att konkurrera med mossan eller om han har gjort bort sig och behöver ta bort den. Vad säger du? Vi har en bild där på också.
Ja, precis. Jag tycker kombinationen är lite märklig. Ja. Den ena vill ha fuktigt för att se fräsch ut. Annars så kommer den att se ganska ledsen och intorkad och ljus och blek. Ja, du vet hur mossa ser ut när det är torrt. Och så timjanen då, ska, som med sin grönska. Nej, det är lite fler växter. Eller de är felplacerade så att säga, de här. Jag skulle ju inte spara mossan i det här fallet. Utan se till att timjanen får ett hårt. För att till börja med så kan det ju till och med vara så att mossan ger för mycket fukt till det här. Och speciellt om det regnar mycket. Då är det mossan som tar upp och håller kvar fukten. Och det vill ju inte timjanen vara med om. Så låt den timjanen slippa mossan, det tycker jag. Men det är snyggt och det är bra att ha någonting ändå runt omkring och som hindrar också ogräs. För timjan är inte så duktig på att själv hålla borta ogräset. Så att den tanken är ju god. Men då undrar jag om man inte istället skulle lägga något, antingen singel eller makadam. Mm. Jag skulle nog ha gjort så istället.
Mm. Ja. Kaffesump ska det handla om nu. Karin Stare i Vallentuna tar hem en massa kaffesump från kaffemaskinerna på jobbet som hon har blandat i bokashin och så har hon strött ut över perennrabatten också. Hon undrar vad det är för näringsvärde i det och hur mycket och ofta man kan använda det i olika odlingar.
Ja du, här skulle man vilja ha en liten undersökning igång. Nu till att jämföra med aska, vad vet vi egentligen om kaffesump? Vad det innehåller till exempel, jag har aldrig sett någon redogörelse för det. Jag har egen erfarenhet av kaffesump för att det var på samma sätt för mig på min institution. Det blev mycket sump och jag fick väl idén tror jag ifrån USA att det var bra för att mota bort sniglar och snäckor. Och tänkte att det måste jag undersöka. Så att jag tog hem ganska mycket då under den tid jag jobbade. Och lade speciellt runt plantor där vi hade problem med sniglar. Och det hade effekt, det hade det. De undvek de plantorna. Men så det fungerade, det tyckte jag. Det är en hjälp att hålla dem borta. Men jag använder det främst för som ett substrat. Alltså att se till att lätta upp lerjorden. För vi har ganska mycket lera här i våra trakter. Och det tyckte jag fungerade jättebra. Men näringsvärdet har jag ingen som helst aning om alltså. Så är det någon som har sett någon sån rapport så får de väldigt gärna höra av sig. För det kan ju vara andra som vill veta vad innehåller kaffesumpen egentligen. Ja. Det surgör, det vet vi ju. Så att har man höga pH-värden så kan det ha påverkan på det också. Precis som te. Te och tevatten och sånt där, det surgör också.
Så man ska tänka sig för innan man liksom öser på allt för mycket?
Ja, man vet ju inte. Det låter ju konstigt. Det är ju sånt som många människor dricker dagligdags ganska mycket av. Och så skulle det vara något som var farligt så borde det väl ha redan nu vetat om det i så fall. Ja.
Ska vi gå inomhus en stund? Alltså inte du och jag här nu, men frågemässigt. Mm. Anneli har en fråga om gurka. Hon bor i Vänge utanför Uppsala och har bekymmer med den. Hon odlar den inne på fönsterbrädan i år och ser ut. Det har sett ut och gått bra, men sen, och det har kommit gurkämnen och en lite större gurka är på gång. Men sen så slokar bladen och blir helt slappa. Ja, vi ser här, den ser ledsen ut.
Den har tappat livslusten, den här, och det är en ganska stor planta. Den kan väl vara över en meter, kanske lite mer. Ja, gurka är till skillnad mot tomat väldigt känslig i rotsystemet. Och ibland kan det vara att det är för mycket eller för lite vatten och sånt. Men det är inte bara det, utan det kan finnas svampar i den här jorden som av någon anledning uppförökas. Eller är det en mängd som räcker för att angripa gurkan. Och då stoppar kärlsträngarna till och så blir det så här. Den får inte upp vatten och näring. Om man ser det här väldigt tidigt, att den börjar sloka lite grann, då skär man faktiskt ner gurkplan. Man tar bort alla ämnen, man skär ner den. Och sätter en plastpåse över så att det blir lite växthusklimat, lite högre fuktighet precis runt plantan. Och för upp lite jord mot stammarna, mot stammen, för att gurka har väldigt lätt för att bilda nya rötter. Och är man då ute i riktigt god tid så kan man rädda en planta på det viset. Den här har gått för långt, helt klart, och den är säkert död vid det här laget. Och sen en annan sak, det är ju det här med gurka, att man inte släpper upp för många ämnen samtidigt. För de tar väldigt mycket kraft ifrån plantan. Det är roligt att få många gurkor, det är det. Men plantan orkar inte mer. Så att ta bort några stycken här och var, kanske var tredje eller så. Så att de får tillräckligt, och de andra skulle ändå ha gulnat om inte annat. Det kan man se även i ett växthus, ett hobbyväxthus, att de orkar inte klara av alla ämnen som bildas, utan vi måste gallra. Det är som plommon och andra växter, att man måste se till att växten klarar av den mängd som finns på plantan.
Mm. Nej, men nu går vi och fixar lite kaffesump, eller hur? Tar en kopp.
Ja, precis.
Tack Maj-Lis Pettersson och Åsa Wistedt som också är producent för Odla med P1. odla@sverigesradio.se är adressen om ni vill skicka era odlingsfrågor till Maj-Lis Pettersson. Jag är hemma hos Ingla Jagne i Odla med P1. Ingla som planterar blekselleri och rotselleri. Ja, då är det bara att vattna här då.
Ja, nu då är det vattna som gäller. Och sen ska jag snart klippa gräsmattan och då kommer jag lägga gräsklipp här så jag håller vattnet. För det här är en växt som verkligen vill ha fuktigt, inte dyngblött, men fuktigt hela tiden. Får inte torka ut. Sen är vi går mot höst augusti där och september, då kan vi börja pyssla lite mer om. Då kan vi till exempel då kupa upp så att de blir blekare. Rotcellen då, knölcellen här, den... Då kan man putsa lite på den, för den här knölen då, det kommer ju liksom rötter ut från den och det kan bli ganska lurviga. Och då kan man göra så att man krafsar bort jorden runt om den och så skär man bort en del av den där, alltså man ansar den lite grann. Och sen kupar man upp jorden igen för att få den slät och fin.
Men så man ska liksom raka den ner i jorden?
Ja, det lät ju lite hårt, men ja. Klippa bort en del grenade rötter så att man får en mer
på sidan då, för den ska gärna ha lite rötter kvar.
Det är bara på den övre halvan så att säga som man gör det.
Säger Ingla Jagne, sist i Odla med P1. Mitt namn är Gustav Klarin. Nej, men kniv eller en sax?
Ja, eller? En kniv går jättebra.
Har du gjort det någon gång?
Jag gjorde det på några där uppe i Jämtland när jag var där, men han inte med alla, och man ser en stor skillnad.
De blev finare och
mer hela knölar liksom än de där lite rufsigare.